har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Genom att vara här visar vi återigen att demokratin övervinner allt. Och i år gör vi det för Ing-Marie Wieselgrens minne. Tack för att vi gör det här tillsammans.
Idag satsar Sverige framgångsrikt på familjeplanering i andra länder. Men vi vill inte prata om samma kvinnofälla i Sverige.
Jag har en dröm.
Vi lägger fram ett förslag om ett systemskifte för att stoppa nedskärningarna. En bottenplatta för välfärden.
Sverige behöver fungera. Då måste vi sänka skatten för den som idag har det allra minst.
Det blev kaffe och kaka till redan mätta matjättar på regeringskansliet. Min mamma har alltid sagt, först jobbar man, sen fikar man.
Almedalsveckan är inne på slutvarvet. Alla partiledare har tagit upp förra årets mord mitt i Visby. Ulf Kristersson sa att han ska prioritera välfärden. Märta Stenevi hade en dröm om fred och social rättvisa. Magdalena Andersson ville indexera pengarna till kommuner och regioner. Muharrem Demirok talade om det svenska löftet och att göra livsresor. Nooshi Dadgostar sågade 30 års privatiseringar och det hon kallar fika-regeringen. Håller Almedalsveckan ställningarna som en unik mötesplats som lyfter demokratin? En timme från Visby och Almedalsveckan. Jag heter Staffan Dopping. Ni är välkomna till veckopanelen som den här gången har flyttat ut till en trädgård på Skeppargatan i Visby. Almedalsveckan invigdes i tisdags och sedan dess har 5 partiledare dragit publik till Almedalen ett stenkast härifrån. 3 partiledartal återstår när vi spelar in på fredag eftermiddag. Och här är panelen som har ett rejält gotländskt inslag. Meit Folin som är socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen här på Gotland. Gotländsk regeringschef så att säga. Välkommen.
Tack så mycket.
Eva Nypelius, centerpartist som tidigare hade Meit Folins post, nu andre vice ordförande i regionstyrelsen. Välkommen.
Tack så mycket.
Henrik Jönsson, debattör, frihetlig högerman som har hållit i flera egna seminarier under veckan. Välkommen.
Tackar, tackar.
Vad säger ni som sammanfattning bara liksom, om hur veckan har varit så här långt? Har det varit ungefär som vanligt före pandemin eller Meit Folin, har det förändrats?
Viss förändring kan man se. Det är lite mindre liv ute på gator och lite mer i trädgårdar. Det vill säga kanske något mer slutet. Lika många evenemang och ungefär lika mycket folk.
Eva Nypelius, vad har präglat Almedalsveckan 2023?
Men jag tycker att det som präglar är att det är en ganska lugn stämning. Och jag tror att alla tycker att det är ganska bra, att det är hög kvalitet på seminarierna. Det upplevs nog som lite mindre folk eller lite mindre politiker. Men samtidigt har politiken fått genomslag på ett annat sätt i år.
Henrik Jönsson, hur har det varit?
Jag tycker det var toppen. Alltså, vi har haft fantastiskt väder, det har varit jättebra. Jag tycker att det är fint att den är lite komprimerad, så att det är lite effektivare än vad det har varit tidigare. Sedan så ska man också minnas att jag menar, förra gången så det var valår och då är det alltid högt tryck. Liksom. Det är många som har valt att inte åka hit idag för de prioriterar andra grejer, för det är långt till nästa val.
Men vi har en hemlig gäst också, så här i början av podden. Claes Eklund, nationalekonom idag på advokatbyrån Mannheimer Swartling, men du har också en lång bakgrund i Socialdemokraterna sedan 70-talet och framförallt är du Almedalsveteran med stort A. Eller hur beskriver du din position i Almedalens historia?
Min position?
Ja.
Eleverad. Nej, jag är väl äldst i Almedalen i så mått att jag är nog den enda som talar här i år som också faktiskt talade på det allra första seminariet här som var 1981. Dessförinnan var det ju Palme och några partiledare bara. Sen började seminarierna och då var jag med faktiskt med från början.
Ja, hur tycker du av att årets vecka har varit det som du har sett av den?
Jag tycker att det är bra att det har blivit lite nedtonat, lite mindre, lite mer kompakt. För att det blev ju på väg att explodera för mycket, tycker jag, före pandemin där. Peak Almedalen 2018-2019, det var för mycket events, för dyrt att vara här, för trångt, för stimmigt. Almedalen höll inte på att förlora sin själ, men det blev lite för mycket mässa. Och nu tror jag det finns en möjlighet att föra lite bättre politiska samtal här faktiskt.
Du har alltså följt den här 55-åringens utveckling i mer än 40 år och var plats verkligen. Vad är det som styr egentligen hur den här veckan förändras?
Det är ingen som styr, förlåt regionråd och andra här, men det var ju ingen som från början visste att det skulle utvecklas på det här viset. Det är den allmänna efterfrågan som i sin tur styrs av media och politiskt intresse, och vilka frågor som kommer upp bestäms ju inte i förväg. Det bestämmer debattörerna och arrangörerna själva. Och de här tydliga faserna som Almedalen har gått igenom med först de politiska talen, sen seminarierna, sen kan man kalla det för rosétiden och sånt där. Det är lite slump. Den stora förändringen vill jag påstå kom egentligen på 90-talet när näringslivet började skicka in tunga grupper av lobbyister och sådär inför EU-folkomröstningen. Då ändrades det karaktär och sen har det bara exploderat.
Allt började med Olof Palme 68, det vet vi alla. Men det här med att massor av människor är här i flera dagar och ställer upp paviljonger och tält, det har väl otroligt lite med Olof Palme att göra?
Ja, han hade nog blivit ytterligt förvånad om han hade sett vad som hade blivit av Almedalen. För honom var det ju bara ett sätt i början att liksom fräscha upp och testa lite politiska idéer som han hade fått under semestern på Fårö, där familjen hyrde i en omodern stuga utan telefon. Så han greps efter ett tag av politisk abstinens och så ville han in till Visby och testa lite tankar. Så det var en helt totalt annorlunda miljö.
Ja.
Och media fanns ju inte med på kartan från början överhuvudtaget.
Det här med öppenheten då, det talas om att alla politiker, även då på nivån partiledare och ministrar, de brukade flanera helt öppet i gränderna här i Visby. Vem som helst kunde få en pratstund med Carl Bildt eller Per Ahlmark eller Lars Werner eller Olof Palme. Var det så?
Ja, kan man väl säga. Lite överdrift. Men alltså, det var ju så. Det var inte så mycket folk. Man promenerade, man stötte på varann och pratade. Och här är ju skillnaden mot idag och 2019 och sådär helt enorm. Alltså partiledaren kan ju inte röra sig fritt. De är omgivna, i den mån de överhuvudtaget går ut, så är de omgivna av en hord av säkerhetsmän och poliser och i trängsel och sånt där. Så det, tyvärr har ju det av olika skäl ändrats radikalt.
Mm. Vad säger ni andra om Claes Eklunds exposé här, Eva?
Nej, men det var ju så, om man ser tillbaka, att man sprang på en minister eller en myndighetschef, och det tycker jag faktiskt att lite av den känslan har jag fått tillbaka i år när det inte är riktigt så hysteriskt, utan nu ser vi faktiskt varann när vi möts på gatan och kan få till de där fantastiska samtalen där man kanske löser de här små problemen som annars hade tagit ganska lång tid med att boka möten och få telefonsamtal och annat så här. Men det tycker jag har kommit tillbaka under det här året, och det känns jättebra, för det är ju en otroligt hektisk vecka att vara med. Men det är också de där spontana samtalen som är lite av Almedalsandan.
Henrik, när du hör den här exposén bakåt här från Claes och andra, vad tänker du då?
Ja, det som slår mig är hur fint det är med den där typen av experimentell innovationskraft, att ibland bara drar man igång någonting utan att veta att det kommer att få väldigt stora konsekvenser för lång tid framåt. Och just där, jag ser det som en illustration av hur stor skillnad en persons initiativ kan göra. Att bara sätta sig, liksom, han stod väl på något flak eller vad?
Nej, hallå där, gjorde han inte alls.
Vadå?
Har du missat det här? Vi skulle inte prata om det. Ja, men han stod inte alls på ett flak, han stod på en estradvagn.
Ja, okay.
Samma estradvagn är här i år.
Är den
exakt
här?
Exakt samma estradvagn. Och därifrån sänder
det hör du, Henrik.
Ja,
och okay.
Därifrån sänder vi faktiskt det år det som heter Alla röster ska höras. Precis under parollen att fler, ännu fler än de som kanske av egen kraft har möjlighet att sända budskap här, så ska fler kunna göra det. Och det är samma vagn. Och samma plats.
Jag tänkte ju säga, den står dessutom på samma plats där, ganska nära kruttornet, där
exakt.
Talet enligt legenden hölls.
Så det är fint.
Jag får en känsla av att både Eva Nypelius och Meit Folin som regionråd, när ni nu har makten här, är otroligt engagerade och värderar det här nästan som en gotländsk klenod eller ännu mer, eller hur?
Ja, men absolut. Det här är en jätteviktig vecka för Gotland, för det är också en möjlighet för Gotland att faktiskt lyfta fram vilka förutsättningar har vi på Gotland, vilka frågor är aktuella här. Och att vi sätter lite fokus på Gotland på det sättet.
Gotland är satt på kartan, kan man väl säga.
Ja,
Claes, är du mest entusiastisk för alla seminarier och samtal här nere snarare än partiledare som dänger till varandra i dalen?
Från början var jag ju här mest för de politiska talens skull. Men de senaste åren har det ju varit, för att vara ärlig, seminarier. Dels för att jag pratar själv på alldeles för många seminarier, dels för att man kan passa på att springa runt och lyssna på andra. Och en poäng med Almedalsveckan är att bredden är så stor. I år i mina kretsar så har det handlat mycket om räntor och euron och valuta och sådär. Men man kan ju lyssna på nästan allt. Alltså, alla ämnen finns representerade. Så den som är politiskt eller samhällsekonomiskt intresserad kan lära sig ganska mycket här.
Men har inte säkerhetspådraget då efter mordet på Ingmarie Wieselgren inneburit att en del av den här öppenheten mellan allmänhet och politiker har gått förlorad?
Det beror på hur du definierar öppenhet. Alltså, det är väl inte så konstigt att man måste skärpa säkerheten i det här läget. Och en sak som skiljer årets Almedal från tidigare är ju förekomsten av uniformerad polis, ridande polis, säkerhetspoliser etc. etc. i stor skala. Och utgår ifrån, det här får ni svara på, att Region Gotland har gjort rätt mycket saker som kanske inte riktigt syns. Men det är avspärrningar och det är liksom alla sådana här saker. Och jag tycker, det är tråkigt på ett sätt, men jag tycker samtidigt att det är bra. Jag råkade stöta på rikspolischefen igår, och apropå oväntade möten, och sa till honom att jag är glad att jag ser så mycket uniformerad polis här, för jag känner mig tryggare då.
Mate, du kan väl berätta vad ni har gjort. Jag vet att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utbildat en massa människor inför det här.
Väldigt många. Efter det som hände så vill jag ändå så här tona ner att jag tror att förändringen till det där vi är idag med högre säkerhet som Claes pratar om här också. Det gäller för det första inte bara Almedalsveckan, utan det gäller varenda större evenemang och arrangemang. Att hela samhället är där idag. Att vi behöver tänka annorlunda kring trygghet och säkerhet i relation till den omvärld vi lever i bara. Både i Sverige men också liksom i Europa. Så att det kommer sig inte bara av förra årets fruktansvärda händelse på Donners plats, utan det hade nog gått i den riktningen ändå. Men ja, vi har gjort otroligt mycket. Vi jobbar ju närmare MSB och polisen och Säpo än tidigare. Och varje arrangör som är i en trädgård som vi sitter här nu har alltså kunnat ta del av utbildning via MSB kring arrangörskapet. Så vi har både samlat, men vi har också flyttat ut mycket mer utav ansvar och kunnande egentligen, och kunskap kring säkerhet i även det liksom varje arrangemang under Almedalsveckan.
Sist, Claes, kommer du tillbaka 2024 till Almedalsveckan?
Ja, om jag lever. Om Gud vill och om jag lever.
Inshallah.
Tack så mycket, Claes Eklund, Almedalsveteran, äldst i Almedalen, som denna veckan deltog i, ja, var det 4 seminarier du var med?
Alltså, jag tappade räkningen efter ett tag, men när jag kom hit så var jag inskriven på 7 punkter, men det blev fler.
Jo,
och så lite intervjuer och YouTube-inslag och poddar och sånt där. Så jag kom väl upp i en 12-13 events.
Tungviktare Almedalen som sagt var. Tack ska du ha, Claes. Ja, Meit, Eva och Henrik, låt oss nu göra en typisk veckopanelsk återblick på partiledartalen som ju numera hålls 2 per dag, 1 kl. 11 och 1 kl. 19. Statsminister Ulf Kristersson var först ut i onsdags.
Vi är helt enkelt otåliga att få ordning på det här landet. Och vi kommer fortsätta vara det tills vi har besegrat inflationen, tills vi har fått stopp på skjutningarna, tills vi har klarat av integrationen, tills nya reaktorer står färdiga och tills Sverige är fullvärdig medlem i NATO. Jag lovar, vi kommer att hålla i pengarna. Men regeringen kommer inte lämna vården, skolan och omsorgen åt sitt öde. Alla som sliter i hemtjänsten, alla lärare som får sjuåringar att knäcka läskoden och alla barnmorskor som hjälper ännu ett litet barn till världen. Ni ska veta att vi värnar ert viktiga arbete. I höstens budget kommer vi att prioritera välfärden.
Moderatledaren satsade inte på löften om sänkt skatt. Tvärtom nästan, det är välfärden som ska prioriteras i höstens budget. Vad är det som är på gång i den Moderaterna?
Ska jag hoppa in och börja?
Ja, kan du göra.
Jag tycker att Kristersson levererade ett ganska bra strukturerat tal för sin publik. Det var tydligt, han försökte framföra vilka åtgärder de faktiskt har genomfört, liksom släpptiden på att den här politiken ska börja materialiseras. Fokuset på de stora grejerna som de diskuterade redan i valrörelsen var med och konkretiserades. Satsningar på att försöka bekämpa kriminaliteten både genom socialpolitik men också repression. De lyfte kärnkraften etc. Så att han gjorde bra ifrån sig, men som mer frihetligt sinnad person själv då, så kan jag väl... Så det finns ju inte ett ord om tillväxtpolitik, inte ett ord om hur vi stimulerar liksom företagsklimatet. Och till syvende och sist, det är alltid därifrån alla resurserna kommer som ska omfördelas. Så att jag kan väl uppleva, liksom, när jag har lyssnat på de här som har snackat hittills, att nu har vi uteslutande partier som talar om hur de ska spendera pengar, men faktiskt inte har lyfts nästan ett enda ord om motorn som driver hela konkurrensen. Så det skulle jag väl ha önskat.
Vad säger Eva Nepelius om moderatledarens tal?
Nej, men jag tänker att han sa ju att vi ska prioritera välfärden, och jag hade ju önskat att vi hade sett det redan tidigare, att det faktiskt hade varit med i den uppräkning som han gjorde av vad har regeringen gjort, för det var ju det han inledde med. Det frihetliga som du var inne på reagerade jag lite grann på när han sa att ja, vi är det frihetliga partiet och nu har vi liksom, nu tar vi bort danstillståndet. Ja, det är jättebra, det har vi också drivit som parti, men, och du ska också kunna köpa din ölflaska om du besöker någon bryggeri runt om.
Han gjorde en liten freudian slip också där han sa, med oss blir friheten lite mindre, större.
Ja, precis. Och jag tänkte så här att, ja men ta de besluten då så att det också blir verklighet, tänker jag. För det är ju också precis som du sa att det var ju inte traditionella moderattalet egentligen. Det handlar liksom inte om tillväxt, det handlar inte om företagsklimat och de här delarna.
Made for lean.
Nej, men han var också tydlig med, han sa ju faktiskt att välfärden skulle prioriteras framför skattesänkningar. Och det blir ju väldigt intressant att se om han kommer att stå upp för det hela vägen. Vi har ju hittills önskat och vädjat ifrån Sveriges kommuner och regioner om att få beskeden nu så att vi slipper göra de stora nedskärningar vi står inför i varenda kommun och region. Här varnar man ju för underskott på 28 miljarder redan nästa år, och det hade man ju önskat få besked om nu, hur vi som sitter med ansvar där ute ska tackla det. Det hade underlättat att få lite mer... Han skulle ha kunnat räkna upp lite mer hur där, tänker jag.
Men det här att satsa på välfärden i höstens budget, det är väl att berätta att det blir alltså inte skattesänkningar, för då kommer man inte kunna göra det. Och Ulf Kristersson har sedan några månader bara en ny statssekreterare, Anna Dahlberg, tidigare politisk redaktör på Expressen. Jag har sett kommentarer som går ut på att det måste vara Anna Dahlberg som ligger bakom det mesta i hans tal. För hon har ju varit väldigt kritisk mot delar av de borgerliga partierna, men nu sitter hon där i hetluften.
Ja, de har ju varit skickliga på att suga upp alla våra skickliga skribenter så att vi förlorar högerns röster i media.
Han sa också så här: vi behöver en armé av engagerade vuxna som sätter gränser mot antisocialt beteende tidigt. Ingen 15-åring börjar sin brottslighet med beställningsmord. Något annat ni fastnade för i statsministerns tal?
Men han började ju väldigt hårt i det hårda. Och det går igen när man följer också Strömmers debattartiklar i DN. Alltså det är hela tilltalet där. Vi börjar med hårdheten, repressalierna, straffen. Och sen så slutade han i att prata om välfärden och förebyggande insatser. Och började då låta lite mer som att han gjorde en liten vänstergir till och med på slutet. Och kanske ska leva upp till det som Socialdemokraterna tycker är viktigt, till exempel. Nu är jag ju socialdemokrat. Att vi ska ha en välfungerande välfärd. Men jag hörde inga löften om det annat än att vi kanske kan undvika skattesänkningar och kan vänta oss någonting i höstbudgeten.
Han sa också, det så här apropå, det var ganska mycket om utanförskapsområden och det som sker där. Sverige satsar framgångsrikt på familjeplanering i andra länder, men vi vill inte prata om samma kvinnofälla i Sverige. Apropå trångboddhet i våra förorter och kvinnor som aldrig har en chans att göra karriär i yrkeslivet. Vad säger du om det, Henrik, det uttalandet?
Ja, alltså det där har jag tänkt på tidigare. Det är faktiskt intressant för att det är ju infekterat. Men Märta Stenevi lyfte faktiskt den frågan i en intervju som jag tror videofilmades av Dagens Nyheter för ett par månader sedan. Där hon hade varit på någon slags studiebesök i en förort och umgåtts med ett gäng invandrarkvinnor. Där hon stod liksom och funderade högt. Det blev nästan som om man fick ta del av hennes inre monolog på något sätt. Hon stod vid en busshållplats där hon sa att det låter ju lite konstigt när det kommer från mig som är en vit privilegierad kvinna eller sådär, men vi måste nog prata med de här kvinnorna om familjeplanering, för att de kommer inte in på arbetsmarknaden och vi har en incitamentstruktur som gör att det är lönsamt att skaffa väldigt många barn. Men hade någon annan politiker än hon sagt det, så tror jag, hade det varit Kristersson eller gud förbjude Jimmy Åkesson, då hade det blivit som ett atombombskrig i hela media. Fascismen har kommit, nu ska vi reglera vem som föder barn och sådär. Men det är ju alldeles rimligt. Det är alldeles rimligt. Det är klart, en väg till välstånd är ju att inte konstruera sin familjs trygghet utifrån kvantitet, utan att man faktiskt förstår och litar till de trygghetssystem som vi har istället, så att man också kan utveckla sin egen kompetens och sitt eget värdeskapande.
Men då är det viktigt att den tryggheten också visar sig och reflekteras av samhället och inte blir repressalier och straff eller neddragning av bidrag, utan att man faktiskt pratar om att i Sverige har vi ett tryggt samhälle där du inte behöver lita på dina många barn utan att samhället kommer att fånga när du faller. Och då presenterades det ju ett betänkande här i maj som heter Etablering för fler jämställda möjligheter till integration, som faktiskt handlar om hur utrikesfödda kvinnor ska ta sig in på arbetsmarknaden. Och det är ju sånt man hoppas blir reell politik också, så att vi verkligen får handlingskraft så att fler tar sig till jobb, för vi vet att det är det som ger styrka.
Den andra partiledaren i Almedalen i år var ett språkrör.
Har ju råd. Det handlar bara om prioriteringar. För en förskoleplats kostar 120 000 kronor per år, medan en fängelseplats kostar 1,2 miljoner kronor per år. Var är slöseriombudsmannen när man behöver honom, undrar jag. Om någon håller på att dra sig in i gängen, ja, då snackar vi med honom så att han kommer att spela fotboll istället. Jag har en dröm om ett gott samhälle där välfärden finansieras solidariskt och lönerna går att leva på även om man är ensamstående med barn. Jag har en dröm om ett 100% förnybart samhälle. Ett samhälle där rätt energi används på rätt ställe så att olja är ett minne blott.
Vad reagerar ni på, Eva Nepelius, i Märta Stenevis tal?
Nej, men jag tänker att det du spelade upp nu och den drömmen, den tror jag väl att vi är många som delar, men då behöver vi också verkligen se till att vi har en politik som styr så att vi faktiskt får ett 100% förnyelsebart energisystem framåt, till exempel. Att man faktiskt kan som ensamstående leva på sin lön, för så är det ju faktiskt inte idag. Och det, där har det ju också presenterats andra förslag under veckan, jag som då är centerpartist, men jag antar att du kommer till det.
Hon hade avrått från sina medarbetare att säga jag har en dröm, sa hon. Sen kom det ändå, Henrik. Vad fanns det i den här drömmen?
Ja, alltså, om du frågar mig, jag tycker ju inte om Miljöpartiet. Jag betraktar väl just det här drömtemat som ganska talande. Majoriteten av liksom, hela deras förhållningssätt präglas ju av en slags drömsk kvalitet i min mening. Övergripande så kan jag väl säga att jag tror att den här retoriken som Stenevi framförallt tillämpar, speglas i deras låga siffror. Jag tycker att hon har en väldigt oskön stil som är konfrontativ. Jag tycker sättet som hon angriper sina meningsmotståndare är ofta vulgärt och hetskt.
Var det den här gången på scenen också?
Ja, men det här vit maktpassusen liksom. Och rent generellt så uppfattar jag väl att deras egna förslag, när man säger saker som vi har råd, vi kan genomföra det hur som helst, de utgår ju från en eskatologisk världsbild. Det innebär att det vi viktar mot är jordens undergång, och då är allting ekonomiskt möjligt jämfört med det målet. Men jag menar, det är ju bara att titta på konsekvenserna av deras egen politik. De har ju gång på gång liksom saboterat sin egen politik. Man ser på cementhaveriet till exempel, när det var deras egen utvidgning av Natura 2000-områden som gjorde det omöjligt att nästan få upp cement som krävs för fundament för deras egna.
Ja, vad tyckte du om Stenevi?
Nej, men vi delar inte alls den bilden. Jag hör ju många gånger henne recenseras som hånfullt leende och sådär, och jag tycker inte alls det. Jag tyckte det var ett dynamiskt tal, hon rör sig i hela scenen, och jag tycker att hon har ett pågående samtal snarare med oss som sitter i publiken, så att jag gillar hennes take på det. Och sen kan man ju tycka något om politiken. Det har jag all respekt för, att man kan tycka olika om. Jag står ju närmare Miljöpartiet än jag står andra partier. Och jag tycker ju snarare liksom att det finns annat i den svenska debatten som gör att vi blir tystare och räddare och så. Till exempel hela högerblockets hårda angrepp på vänstersidan, som vi ju faktiskt ytterst såg konsekvenser av förra året. Och det tyckte jag man såg på talen generellt den här gången. Det var lite mjukare, och jag uppskattar det. Jag tror svenska folket hellre liksom känner igen sig i svensk demokrati när den tar sig uttryck på ett resonerande sätt än ett argt och hårt.
Eva, vad säger du?
Nej, men jag tror att vi behöver faktiskt ett annat debattklimat egentligen också i Sverige.
Men hur var Stenevi?
Ja, men jag tycker att det du spelade upp om den där drömmen, jag kan hålla med dig om du säger om retoriken kanske, men alltså hon vill ju någonstans, men däremot så håller jag inte med om Miljöpartiets politik alltid, men jag tycker att ändå hon, alltså hennes sätt att agera på scenen, och det är helt okej tycker jag när man står i publiken.
Hon sa så här bland annat, det har inte vänts på en enda sten för att få bukt med våld och kriminalitet, sa hon. Hörde ni det?
Ja.
Och så sa hon också så här att, ja, ni hörde det här, hon har varit i Gottsunda och träffat 15-åriga killar som riskerar att dras in i gäng där. Men då säger någon kille till henne så här, hon är där på besök. Om någon håller på att dras in i gängen, ja då snackar vi med honom så han kommer att spela fotboll istället.
Ja, men det är ju samma sak. Det är ju den här drömvärlden liksom, som att allt går att lösa liksom, med lite god vilja på något sätt. Liksom. Jag tror personligen att ju mer folk lär känna vad det där partiet faktiskt vill göra, desto mindre vill de ha det. Jag menar, det mest befängda av allt, det är ju att man driver på för en elektrifiering av hela samhället och samtidigt då har tvingat fram nedläggningar av 4 existerande fullt fungerande kärnreaktorer. Nu när poletten trillar ner och folk ser det här och vi är i en internationell krisekonomi vad det gäller både energi och inflation. Det kan vara det sämsta. Det kommer skrivas avhandlingar om det här i decennier efteråt. Hur man verkligen, det är ett katastrofbeslut. Och jag tror det har slagit igenom i väljaropinionen starkt. Jag tror det var det som gjorde att högern vann valet faktiskt. Mm.
Det är ju mycket, tänker jag, i Miljöpartiets politik som är ganska naiv.
Ja.
Där man säger att det ska vara enkelt att göra så här. Och sen tänker man ganska enkelspårigt men ser inte helheten. Alltså vad får det betydelse för hela energisystemet till exempel?
Och så hon säger så här, barnen förstår det här. Så, jo, men det är på något sätt talande att barnen är din publik. Liksom.
Tredje talaren här nere, det var vår förra statsminister i Sverige, Magdalena Andersson.
Men nu har SD-regeringen visat att de väljer en annan väg. Där skattesänkningar för höginkomsttagare går före samhällets bästa. Och det hänger ihop med deras politiska projekt. Att de vill montera ner det som håller oss samman. Öka motsättningarna. Ställa människa mot människa. Grupp mot grupp. SD-regeringen borde lyssna på eleverna som sedan länge har tröttnat. De borde lyssna på lärarna som varje dag möter verkligheten. För på allvar, våra barn och ungdomar måste vara viktigare än riskkapitalisternas vinstjakt.
Eva Nepelius, vad var Magdalena Anderssons huvudbudskap?
Ja, huvudbudskapet i talet var ju att indexera statsbidragen till kommuner och regioner för att liksom bibehålla en bra välfärd.
Det var ett nytt förslag, men var det verkligen det centrala budskapet? Var det viktigaste, menar du, eller?
Nej, det kanske det inte var, men det var väl det jag egentligen minns ifrån hennes tal, för det var det som var nytt, kan man säga. Sen kan man fundera på om det är rätt metod att indexera, men att på något sätt säkra statsbidragen, det var ändå det som var nytt i talet. Annars tyckte jag kanske inte att det var så mycket nytt ifrån henne.
Då tar vi med partikamraten till Magdalena Andersson, Meit Folin. Mm. Det är lite svårt att recensera sin partiledare, känner jag på mig. Eller?
Ja, man blir lätt partisk. Nej, men jag kan väl hålla med om också att det var kanske inte något utöver det som var revolutionerande ny politik, utan det där var ju själva förslaget, det var utspelet för dagen. Men budskapet, tycker jag, hela tonaliteten handlade ju egentligen om att vända sig till den yngre generationen. Det kan man ju liksom lite cyniskt säga, att där förlorade Socialdemokraterna mycket väljare, så vi behöver göra den resan, och använder då talet till att också tilltala barnen, prata om sommarlov, ingjuta hopp och mod och kraft i den yngre generationen med ett direkt tilltal till den unga generationen både i början och slutet. Så jag upplevde nog att det var liksom den känslan man ville ge, att framtiden ser ljus ut och den är till för dig.
Ni behövs, vi vill er väl, ja, ungefär exakt. Så var budskapen.
Ja, verkligen.
Henrik Jönsson.
Ja, alltså, Magdalena är väldigt duktig. Det är ett välskrivet tal. Jag tror det är mycket politiskt gångbart där vi är nu, liksom, eftersom det är också en flört med nostalgi i en tid av geopolitisk turbulens. Så att jag tror det är mycket gångbart. Sedan så personligen så är vi lite kritisk med så här, de fortsätter ju på den här inslagna retoriska vägen som de började plocka upp då i början av året. De gjorde en studiebesök i Washington liksom, för att titta på hur bekämpar man Trumpism liksom, och har ju då utvecklat en egen form av retorik som hon återkommer till att kalla regeringen för SD-regeringen till exempel, för att trycka hem att det här är the bad guys, we're the good guys, att jobba med den polarisering. Det är ju inte en SD-regering, de är inte i regeringen, även om de stöttar. Hårkluverier kan tyckas, men positioneringen är ju tydlig där. Men så den biten, men det är en annan sak jag också vill ta upp, och den här jäkla grötdiskussionen som stackars Lena Andersson blir hamrad för hela tiden. Samtliga i vänsterblocket, och jag räknar i det här fallet in Centern i vänsterblocket då liksom.
Du skakar på huvudet.
Men vi får komma tillbaka till det. Alltså jag blir mer gråhår liksom, när jag tänker så liksom, att avsiktligt misstolka vad hon säger liksom, för att på något sätt det är fördummande. Jag tycker att det är så puckat och tråkigt faktiskt. Jag hade önskat att hon hade de två sämsta grejerna. Om jag överlag säger att Andersson har levererat ganska bra i sina senaste tal. De två sämsta grejerna, där med gröten och när man ställer då barnens suddgummi kapital som istället går till sexklubbsbesök för riskkapitalister. Det är för lågt.
Det sa hon förr, det var inte nu.
Ja, det har hon inte sagt den här gången.
Det var i valrörelsen.
Ja, men nu sa hon ju inte det.
Nej,
i dagens tal.
Inte nu.
Henrik är långsint.
Ja, jag märker, det finns en ilska uppbyggd.
Ja, nej, men jag tycker hon är för bra för det. Det är för lågt. Det är smutsigt, det är inte snyggt.
Nej, men jag tänker också på det här du säger med SD-regeringen. Det är ju en retorik man har, eller också är det tid i partierna, eller, och ibland tror jag att vi kanske ska försöka enas i opposition vad vi faktiskt kallar regeringen för det här blir också lite otydligt för många väljare, men det är klart att det är ju SD-politik som regeringen genomför, så är det.
Andersson sa också att nuvarande regering vill.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Montera ner det som håller oss samman. Regeringen vill öka motsättningarna, sa Socialdemokraternas ledare. Vill hon det, Eva?
Man kan ju hoppas. Nu ska vi ju inte alltså drömma. Men det finns ju faktiskt ganska mycket dagens politik som ändå gör att klyftorna ökar i landet. Och det är väl här som vi faktiskt... Sen tror jag inte att någon egentligen vill att det ska vara så. Men alltså mycket politiken gör ändå idag att vi ser att vi har familjer som har det svårare och svårare att faktiskt kunna klara sig i sin egen vardag, att kunna försörja sig. Även om man kanske till och med är två personer som har jobb, så har man ibland svårt att få vardagen att gå ihop. Och det behöver man väl fundera till på. Mm.
Men hon säger att regeringen vill öka motsättningarna.
Men det är ju faktiskt... Om man har tanken att det här är en SD-stödd regering, den driver SD-politik i väldigt hög grad. Man kan väl säga att SD har gjort sitt allra bästa för att få väldigt mycket makt, och det har de. Så på det sättet så är det ju inte en lögn, utan det är ju det, de facto. Sen kan man tycka något om det. Och då har vi Sverigedemokraterna där som till exempel då står bakom den här tv-kanalen Riks. Som jag tycker är bara, det är liksom ett sånt tydligt exempel på hur man vill sprida hat, öka polarisering, öka klyftor mellan det som är, alltså inom det som är den svenska demokratin, som splittrar oss, lägger oss i olika åsiktskorridorer med hårda ord. Och det yttersta av det såg vi kvittot på här på Donnersgatan eller på Donners plats för ett år sedan. Hat emot kvinnor. Och det är män som fångar upp det arga, det onda, det tonläge som Sverigedemokraterna har i sina egna kanaler. Och det här har man plockat in. Det har man plockat in som stöd för Sveriges regering. Och det är det Magdalena Andersson pratar om. Det är väldigt allvarligt.
Hon säger att regeringen vill öka motsättningarna.
Ja, men regeringen...
Och ger sig ju, på barn och sånt.
Alltså regeringen regerar just nu. Det är tre partier som alla gick bakåt i valet. Regerar tack vare att man har legerat sig med Sverigedemokraterna som bedriver den här typen av retorik. Det är ju till för att splittra samhället. Det är till för att skapa demonisering. Och det är kvinnor som råkar illa ut, mest illa ut i den debatten.
Jag tror det är angeläget här att man måste komma ihåg ett par stycken saker. Och det är att, alltså, att inte kasta ut babyn med badvattnet här. För att digitaliseringen har gett oss möjlighet att ha mycket fler olika kanaler. Jag personligen, jag tycker det är ganska kul att det finns fler kanaler som också kan ha spetsigare uttryck. Och jag vill basera det här faktiskt på att det finns undersökningar som har gjorts på just polariseringsretorik som går tillbaka som visar att samhället är inte mer polariserat nu än vad det har varit tidigare. Utan det kanske var en period under 90-talet som var en anomali istället där det faktiskt var ett lugnare tonläge. Men om vi går tillbaka till exempel till när Palme var statsminister, kritiken mot Palme var oftast vid många tillfällen förfärlig på 80-talet. Man kunde köpa piltavlor med Palmes ansikte på. När regeringen Bildt satt så hade Ung Vänster i Malmö där jag växte upp affischer, en karikatyr med en kniv över hans hals, den bästa nedskärningen. Så det där har funnits hela tiden. Det enda som är skillnaden nu det är på grund av digitaliseringen har vi mycket fler kanaler, det finns fler plattformar. Och att det finns en liten promille människor som inte är psykiskt friska. Vi kan inte ta det som intäkt för att allt det här inte ska få lov att finnas. Så att säga att man lyfter in det här i regeringen och att det på något sätt liksom driver hatet i samhället. man måste hålla skillnad på att det finns psykiskt sjuka människor, ja, och att det finns människor som har en yvig och spetsig retorik. Jag tycker att det kan få finnas. Jag vill inte förbjuda spetsig retorik, även om jag inte håller med. Jag är ingen stor fan av Riks heller, men jag tycker det ska finnas. Jag tycker om att det är många avsändare.
Jag vill ställa en fråga tillbaks då, för jag tror att vi ändå måste vara överens om att vi ser att den ökade polariseringen får konsekvenser på global nivå.
Men det finns just ingen nu, ökande polarisering.
Jo, men det gör, du ser inte det i USA. Nej, men, du ser inte hur både höger och vänster...
Jag stöttar mig bara på de undersökningar som har gjorts i polariseringsbeteende.
Och då har vi läst olika undersökningar. För jag menar, vi har ju sett ändå hur man i Sverige, eller i världens största demokrati, faktiskt har gått in i det högst beslutande organets fastighet och hus som en följd av ökad polarisering i det amerikanska samhället. Men det kommer ju inte av sig själv, och jag menar, jag också följer också med i debatt och forskning, och där ser vi ju att både höger- och vänstersida tar till nya grepp i en ökad polariserad värld. Vi ser också att demokratin i världen går åt fel håll. Vi har färre demokratier nu än vad vi hade för 20 år sedan.
Men alla undersökningar som har gjorts i studier av det här visar tvärtom att människor utsätts för en mer pluralistisk informationsmängd, har bredare perspektiv, är inte alls liksom instängda i filterbubblor och sådär som folk har pratat mycket om. Det stämmer inte. Jag tror att den här aggressionen, eller vad man ska kalla det, det kommer någon annanstans ifrån. Jag tror man måste vara försiktig med att angripa det demokratiska samtalet och säga det är samtalet som är fel och samtalet skapar nu hot, så vi måste börja styra samtalet hårdare. Jag tror vi måste titta någon annanstans. Varifrån kommer våldsimpulsen? Jag tror inte att det är att någon sitter och liksom har en podcast som gör att folk är ute och mördar. Alltså.
Men så här, det jag tänker är att det vi är överens om, det är att vi har ett debattklimat som över tid har varit hårt. Det har varit mer eller mindre hårt beroende på och sådär. Och det är vi överens om. Sen har vi digitalisering och vi har den värld där allt fler kan liksom nu få ny information som eldar på det man redan tycker. I den kontexten så är min förvissning i alla fall att vi också måste agera annorlunda, vara mer varsamma och förhålla oss till att vi lever i en sån värld där många fler i realtid just nu hela tiden kan eldas på. Så att det är mer så att vi behöver förhålla oss till att vi lever i en annan kontext, inte strypa samtal.
Nej, men i synnerhet så tror jag också att ministrar och människor med höga ämbeten, där åligger ett större retoriskt ansvar för att sätta ribban för hur vi beter oss när vi är i ansvarsposition. Att det finns lite poddare som liksom snackar skit, det ska de få göra. Men om man är minister eller folkvald, då tycker jag man har ett annat ansvar.
Riks har nu följare på fler miljoner än vad TV4 har i motsvarande sändning. Alltså det är en stor kanal som når ut och ändå vet inte alla vad som sägs där. Det är allvarligt ändå. Det måste vi ändå liksom, vi måste ju ta hand om det.
På torsdag kväll så var det den nya centerledarens tur att för första gången ställa sig på Almedalens scen, och där verkade Muharrem Demirok trivas.
Sverigedemokraternas partiprogram kokades om till ett Tidöavtal. Reformerna för jobben, klimatet och landsbygderna är borta. Nu ställer man människor mot människor. Man låter utsläppen skena och skatterna vara. Rimlighet har ersatts av raljans. Anständighet har bytts mot höger. Och från vänstern då? Från vänstern är svaren de samma, oavsett samhällsproblem. Det finns för många oseriösa skolägare. Den som startar en skola för snabba cash, den ska bort.
Ja, Meit Folin, du kan väl börja att recensera centerledaren, så tror jag att Eva Nypelius, Centerpartiets främsta företrädare, får ta sist och berätta hur det egentligen var.
Nej, men det var roligt att se, tycker jag. Det var ju det första Almedalstalet som vi fick här av Murre, kallas han, vad jag var. Precis, och det märktes att han gillade det mer och mer allt eftersom talet gick. Han pratade om livsresor och det var lite tveksamt vad han menade. Han tog sig själv som exempel. Kanske menade klassresor utan att prata om klass, jag vet inte. Men det jag gillade bäst, eftersom jag kommer från skolans värld, det är ju att Centerpartiet med Murre då i spetsen tycks äntligen ha tänkt om när det gäller friskolor och vinster i skolvärlden. Så det gillade jag bäst.
Skolor ska bort, sa han helt
enkelt. Ja, det håller ju, har ju vi, jag tycker det är helt rätt. Och äntligen har Centern liksom släppt det här liksom sargen där man älskar allt företagande och tar ansvar för det som är välfärdens skola.
Men så vill han sänka skatten också.
Ja, det är märkligt. Jag undrar hur han ska finansiera allt. Det blir spännande att höra. Det kommer ju inga sådana tankar kring det. Och ska man då ställa välfärden mot skattesänkning? Det är ju det här som Centerpartiet alltid upprepar på något sätt. Att om man bara sänker skatten så kommer fler att jobba och då kommer vi få fler intäkter. Det har vi ju inga bevis på. Det finns inte sån forskning som ger stöd åt det heller. Så att, det blir spännande att se hur man tänker sig finansiera det.
Henrik, livsresenären Muharrem Demirok.
Ja, den biten av talet var väldigt stämningsfull, tycker jag. När han pratar om att man ska kunna göra en livsresa, utveckla sig själv, att vi ska ha goda förutsättningar för att man ska kunna nå sina drömmars mål i det här landet. Absolut, det är toppen. Sen så, det är väl också tydligt att Centern nu har gjort ett val. Alltså positioneringen från mitt perspektiv är ju att det här är ju att man riktar in sig på en slags woke-agenda som huvudsakligen liksom rör sig i Stockholms innerstad. Eller så där. Det är inte så mycket kvar av liksom, de pragmatiska gamla centerbönder som jag känner ute på skånska landsbygden som känner igen sig i allt det här. Liksom. Och kanske en av de grejerna som jag hänger upp mig lite grann på just snacket om klimatet liksom, när man pratar om liksom, biodrivmedelskomponenten som är så himla viktig grej. Liksom. Det har ju ett parti pratat om i 100 års tid. Liksom, det här med
hur viktigt. Fortsätta.
Men just reduktionsprikten, jag har ju varit en kritiker till det ganska länge på grund av att det är ett nominellt sifferspel och folk Sverige importerar ju liksom 30% av hela världens liksom, HVO för att vi ska kunna nå de här reduktionsmålen som vi har. Det finns inte så mycket. Och majoriteten av det där, 63% av allt det här som importeras, det är slaktrester, ister, som kommer, det fraktas hit på pråm från Australien, Argentina, Vietnam och Indien. Det är lika mycket ister som vi importerar varje år, som du tänker skatteskrapan i höjd, bredd och djup.
Sånt här har du gjort YouTube-videor om, eller
hur? Ja, vi har sett dem. Kanske annorlunda.
Och det där går ner i tanken då, liksom, att säga, det här är väldigt, väldigt viktigt. Men det finns inte, den vägen är inte framkomlig. Men då ställer man upp det mot att nu skrotar de klimatmålen, nu går allting åt pipan. Ja, det är populism, det tycker jag är tråkigt. Men i övrigt så är en bra talare, jag tycker att det var ett engagerande tal. Och det kändes som du sa, att han gillade och värmde upp.
Vad tyckte du om det här med högern?
Gammalt.
Vänstern har gårdagens lösning, sa han. Så att, Eva Nypelius, är det så att Centerpartiet fortfarande är det här partiet i mitten som ska få Sverige att blomstra?
Ja, det är det faktiskt. Alltså ett liberalt borgerligt parti som faktiskt, om man nu ska ha en vänster-högerskala, så är vi i mitten i det, skulle jag vilja säga. Jag tyckte att han gjorde ett, det är svårt att recensera sin egen partiledare kanske, men jag tyckte att han gjorde ett fantastiskt första Almedalstal, det måste jag säga. Han gillar att stå på scen, det märks, och att han har liksom den utstrålningen och också, ja, jag tyckte att det var ett bra genomfört tal liksom. Det är ganska lätt att lyssna till han när han talar, tycker jag.
Låt oss tro på varandra, kunna göra Sverige ska bli det bästa landet för livsresor. Mm. Våra drömmars slutstation. Det är mycket metaforer där.
Ja.
Ja. Men det här fotbytet då om friskolor som Meit nämnde, det var väl någonting som har... Ja, han har ju signalerat det tidigare, men Annie Lööf skulle inte ha talat så här.
Jag tror egentligen att det är lite skillnad på hur man uttrycker sig ibland. Det är faktiskt inte så att Centern är det parti som har sagt att allting är okej i skolvärlden. även om det är en privatskola. Det är ju inte sanningen, utan det handlar ju också om att det ska vara kvalitet givetvis. Man måste ju liksom ha en bra undervisning. Men sen håller vi ju på, det är ju ingen hemlighet, det gör väl alla partier efter ett val, att man också lite omprövar sin politik, man jobbar med politikutveckling. Vi kommer att ha en stämma i höst och ett av de programmen som tas där är ju ett nytt utbildningsprogram till exempel.
Så du satt och njöt när du tittade på er ganska färska partiledare på scenen?
Ja, men det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag. Och jag tycker också att det är ett bra innehåll i det. Det kommer mer ny politik från Centerpartiet. Och jag hoppas att det är... Alltså risken lite när man sitter och styr är ju också att man inte hinner med politikutveckling. För att man blir så uppe i att hantera det styrande eller det vardagliga i styrningen. Och det är väl kanske det som också syns i en del andra tal, att det inte är så mycket nytt. Så att vi behöver ju faktiskt utveckla vår politik framåt. Sen hade jag ju förmånen att också få introducera han och lyfta fram lite Gotlandsfrågor innan talet. Så att det är också roligt.
Det är en gammal Almedalens specialitet det där,
ja,
att använda intresset för nationen till att ta upp det lokala. Han nämnde också, Tage Danielsson tycker han om att citera uppenbarligen. Mm. Och han sa ungefär så här att den som vägrar att titta bakåt och inte heller vill se framåt, den måste se upp. Henrik, vad tycker du om det där retoriska?
Man kan väl inte gå fel när man citerar Tage Danielsson, eller hur? Jag kommer att tänka på en angränsande strof i en gammal dikt som Tage skrev, som är kanske träffande för ert parti eller vad ni försöker göra i den här Most Epic of Splits. Jag är socialist som varje tänkande person. Jag tror på Marx och Lenin och på deras revolution, men också på kapitalismen i någon liten mån. Var skulle annars folk få pengarna ifrån? Jag tycker den är rolig.
Liksom. Den kunde du utan till.
Ja. Jag kunde ha tagit den.
För några timmar sedan så var det Vänsterpartiet som talade i Almedalen.
Vi har fått en fika regering som inte är beredd att ta det ansvar som krävs. Och Jimmy Åkesson då? Ja, men han är nöjd så länge han är bjuden och får agera serveringspersonal och fylla på kopparna åt matoligarkerna och bankdirektörerna. I över 30 år av privatiseringar och outsourcing gett oss tåg som inte går. Därutöver gett oss en skola som blir allt mer ojämlik. Arbetsvillkor som liknar det gamla Sveriges. Höga elpriser som slår sönder företag och hushållsekonomi. Ett land vi inte längre äger själva.
Meit Folin, medan din partiledare Magdalena Andersson, hon beskriver Jimmy Åkesson som den som i praktiken leder regeringen i Sverige, så skildrar Nooshi Dadgostar honom som en betjänt som serverar kaffe till matoligarker och bankdirektörer. Hur kom man fram till det, tror du?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag har svårt att... Jag hade lättare att förstå Magdalena Anderssons ingång än Norsis. Men det är klart att när hon säger att det är liksom det här fikande gänget på något sätt. Jag menar, Kristersson, han nämnde till exempel inte ordet klimat. Jag tror faktiskt inte han sa det en enda gång. Det är mycket som är osagt och outtalat i det som faktiskt är att adressera riktiga problem hos svensk befolkning i den här regeringens alla tal och hur de just nu driver politik. Och jag tror det är det hon syftar på.
Är den här fikabeskrivningen, Eva Nupelius, befogad?
Ja, alltså jag har svårt att bedöma det också. Jag tänker på att Kristersson inledde sitt tal med att han hade bjudit in gamla statsministrar till Harpsund och ja, kanske, jag vet inte om det var fika eller om det var korvgrillning och deras släktingar, absolut. Ja. Men om det var fika eller korvgrillning, men jag vet inte om det var det hon anspelade på i fika-regeringen kanske.
Vad tror Henrik?
Jag tror att det här är någon talskrivare som har försökt sig på att sätta en bild som inte riktigt hängde ihop för att det skulle bli, att det skulle funka rent retoriskt. Så det blir lite knasigt. Men om man åsidosätter det så tror jag ju att Nooshis tal som helhet är mycket effektivt. Hon har ju fel i stort sett allting hon säger. Men jag tror att talet är väldigt effektivt för att hon målar upp en klassisk vänster fiendebild där staten och kapitalet sitter i samma båt. Här har vi en regering som sitter och fikar ihop med kapitalisterna på folkets bekostnad. De är fienden. Och de har nästan helt släppt allt det här woke-bagaget som jag tror har alienerat många arbetarväljare som inte kanske har samma benägenhet att vara intresserade av liksom, varför det är väldigt viktigt med drag queens i bibliotek och sådana grejer som bara tycker det är konstigt, utan istället måla upp det här, matjättar, energibolag, alla de här skurkarna och regeringen är deras lakejer. Jag tror det är effektivt men ytterst farligt. Det är ju vänsterpopulism.
Det var en råsop också mot Sveriges eftersatta infrastruktur som hon kom med. Det här med det har gett oss tåg som inte går, de här privatiseringarna och outsourcing och en ojämlik skola. Och så Dad Gostar och Jakob Wallenberg var helt överens i den här frågan att politiken som gäller järnväg och transporter har varit ytterst bristfällig. Är Vänsterpartiets ledare villig till helt nya allianser på politikens område? Hon sa håll i er nu, jag kan inte hålla med mer än sån här sånt.
Ja, det är väl svårt att säga. Jag kan ju personligen tycka att infrastruktur, oavsett vad det egentligen är, så finns det ett statligt ansvar i grunden för att se till att det fungerar i hela landet. Så att det kanske att det kan skapas nya allianser.
Jag tänker så att det var intressant just det här att hon flörtade liksom högre ut, och jag håller med om det, att hon lämnade en del av den retoriken som hon har haft och blev mer liksom industripartiet och flörtade högre ut, på samma sätt som då Kristersson helt plötsligt hade kommit på att just det, välfärd behöver jag prata kanske och snegla lite vänster ut. Så att det var ju någon konstiga möten på olika scener olika dagar som gick åt lite olika håll och lite andra håll än för ett år sedan bara.
Faktiskt.
Ja.
Vänsterpartiet har gått hårt åt Ulf Kristersson för att han delar sommarstuga med en person som sitter i styrelsen för en friskolekoncern. Och det tog hon upp på ett speciellt sätt här. Vad tycker du om det?
Nej, men man har läst hela den Markus Larsson och alla hans utredningar och böcker som handlar om det, så är det ju precis just så. Jag menar, skolreformen som vi har idag, som är helt världsunik, den gick alldeles för fort och den gick under radarn, och den är designad för den som vill tjäna pengar på svensk skola. Och här sitter ju de facto staten och kapitalet i samma båt. Det är ju inte en myt, utan det är ju faktiskt sant.
Men alltså, nu tänkte jag inte på själva skolfrågan, utan just det här att det anses vara någonting skumt eller förgripligt att man delar sommarstuga med en person som sitter i styrelsen för ett företag som man tycker har felaktig verksamhet.
Jag tror att det man menar där när man kritiserar det är ju precis det. Att här är det ju vänskapsband som har uppstått för länge, länge sedan, långt innan det här skolsystemet designades, och fortfarande idag har vi det kvar. Och vi skrotar det inte, trots att skattepengar som vi alla borde värna oavsett partifärg faktiskt försvinner i privata bolagsfickor.
Eva Nepelius.
Nej, men det är väl sånt som när vi är offentliga personer så måste man ju givetvis vara lite försiktig med sånt. Men samtidigt tycker jag att det kan ju faktiskt vara så att man är vänner, man har liksom olika samband på något sätt, och att man då delar en sommarstuga, ja, då ska man väl ha möjlighet att göra det. Men det får ju liksom inte få genomslag i det man sen gör i det politiken.
Jag har ju fått det.
Man kan väl tycka att ur ett medialogikperspektiv så är det lite klumpigt att servera en sån där grej som lätt blir en sak. Liksom. Men så här, underliggande så tycker jag att det kan väl vara lite fånigt att man ska vara så hemskt påpassad så att vi bara får helt urvattnade profiler som inte har några kompisar, som gillar att vika tvätt som sin främsta hobby, eller vad det var Reinfeldt brukade säga. För att det ska vara så oanstötligt för alla. Jag vill väl ha personligen politiker som kanske har lite skit under naglarna så att man känner att de är en riktig person. Jag tror att en av anledningarna till att till exempel en sån knasig figur som Donald Trump blev så populär är just för att han inte var så fokusgruppad och polerad. Så att jag hade nog egentligen velat se lite mer röja politiker som kunde säga så att nej, men jag är så här, jag är också en person, jag känner vissa saker.
Röjiga politiker, ja.
Men det kan man ju vara, men då ska man inte heller dela liksom, man ska ju inte skapa varandras framgång. Utan nej, man kan precis ju äga samma sommarstuga, det är ju inte ett problem. Nej. Om man inte också skapade varandras framgång. Det är ju det.
Och jag ska säga, jag håller med dig där om att det är även liksom som libertariansk kapitalist. Mm. Jag vill inte ha staten och kapitalet i samma båt alls. För det tar fram de sämsta aspekterna på båda de här storheterna.
Där möts vi.
Nu kommer ju inte alla partiledarna med här. Det är fredag eftermiddag när vi sitter i den här fina trädgården. Lite blåsig visserligen, så har inte alls vädret varit fram till nu. Det är inte långt från Donners plats där vi sitter. Tre tal återstår. Det är Ebba Busch, Johan Persson och Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg. Så deras tal kan vi ju inte recensera här. Men vi kan resonera lite om hur det är för ett parti att hamna sist i Almedalsveckan. Det är massor med människor som redan nu har åkt härifrån. Mm. Eftersom det var högtryck i onsdags och torsdags. Eva, vad tror du? Hur är det parti som får allra sista klockslaget? Hur tänker man om hur mycket man kan få ut av att huvudtaget vara i Almedalen då?
Ja, men det är egentligen inget annorlunda i år än vad det har varit tidigare Almedalsveckor egentligen. Att ha det sista talet har alltid varit ganska problematiskt, för att många har vilja åkt hem och man vill gå på semester och det är liksom så. Men jag har nog varit lite fundersam hela tiden. Hur klarar vi lördagen med både arrangemang och aktiviteter och ett tal på lördag kväll? Så att jag funderar ju ganska mycket om man nu tänka framåt med Almedalsveckan, så tror jag att vi faktiskt ska ha talen tisdag, onsdag, torsdag, fredag för att ändå ge ungefär samma förutsättningar till alla partier.
Hon, Linda Lindberg då, hon är relativt okänd och hon talar alltså allra sist. Henrik, om man är gruppledare i ett parti och partiledaren säger så här: Linda, jag vill vara med familjen och jag skippar Almedalen, du får ta det. Är det där en ära att få det, tror du, eller ett otacksamt uppdrag?
Ja, det kanske kan vara ett karriärsteg genom partiet på något sätt, och få det som, även om det är väl lite bli inbjuden med armbågen på något sätt till bordet.
Eller som för att pröva sin ståuppnummer för ett genrep eller något.
Ja, det är väl som att vara förband eller någonting i den stilen. Liksom. Warm-up act, en sån där komiker som går på innan den riktiga komikern kommer.
Vi har inte talat så mycket om vad som har dominerat Almedalen innehållsmässigt. Men ni kan väl säga några ord om det, eller om det är någonting som ni tycker har saknats.
Tänker du talen eller på totalen?
Totalen tänker
på totalen. Jag
på.
Mm. Jag tänker, där tycker jag att mycket, väldigt mycket, många samtal har jag förstått har handlat om beredskapsfrågor. Därför att vi befinner oss i ett omvärldsläge som är ganska tufft, eller väldigt tufft. Och vi är också på en ö som är liksom den östra flanken, inte bara i Sverige utan i EU och i förlängningen eventuellt NATO då. Så accentueras det. En annan sån sak som har varit mycket diskussion om och prata om, det är ju AIs för- och nackdelar, möjligheter eller hot. Och det tredje, det är energifrågan. Det är min bild.
Mm. Eva?
Nej, men jag delar det, just det här med beredskap, även i seminarier som faktiskt egentligen inte har handlat om det kanske, så har man många gånger kommit in på beredskapsfrågan eller det civila försvaret, för att det är så aktuellt just nu. Sen tänker jag också att jag tycker att man har lyft det här med psykisk ohälsa på ett ganska bra sätt under den här veckan. Jag tror kanske att, tyvärr, att det också har med att göra vad som hände under förra Almedalsveckan till viss del. Men det är också bra att man har fått det i fokus och fått syn på de frågorna på ett tydligt sätt.
Henrik?
Ja, så jag skulle säga att jag tycker att det har varit ett väldigt bra klimat här, alltså lagom av allt. Jag har varit nöjd med att det har varit lite mindre tryck, vilket har gett mer tid till att faktiskt sitta in på fler ställen. Så att jag tycker på det hela taget att det har varit väldigt lyckat. Om jag skulle få önska mig någonting, så hade jag väl egentligen kanske velat att det skulle funnits lite mer tillgång till partiledarna. De kommer ofta in och sen så försvinner de direkt. Det hade varit roligt med lite fler samtal. Jag vet inte om ni känner till de här komikerna på Mjölbypartiet. Det är ett Instagram-konto med ett gäng roliga spexarkillar. De jagar ju rätt på alla partiledare och får dem att öppna öl med snusdoser och så här. De är väldigt intresserade av snus. Och där fick de, jag såg de hade Magdalena Andersson nu som lyckades öppna en ölflarra med en snusdosa. Så där. Och det är kul, jag gillar sånt. Det är ett bra inslag, så att därför hade det varit kul om de var kvar lite längre. Jag hade också velat träffa några av dem och säga hej.
Mm. Ja, då tycker jag att vi avrundar detta med veckans person eller veckans ord som denna väldigt almedaliga paneltrio har tänkt ut. Du kan få börja, Henrik.
Ja, vet du vad? Nu tänker jag göra någonting som är helt skamlöst och svenskt. Jag tycker att mitt eget program, Jönsson i Almedalen, är veckans ord för att, av följande anledning.
Har du verkligen tänkt igenom det här?
Ja, lyssna nu. Här är anledningen och den är lite ödmjukare.
Jaha.
Att det går att kliva in på den här arenan, boka en trädgård, få dit människor som är mycket sakkunniga, som ställer upp att diskutera från både vänster och höger och från akademiskt perspektiv olika ganska tuffa samhällsfrågor. Få en publik som kommer dit, tar många som inte är liksom i branschen som kommer dit för de är intresserade av frågorna. Ett hundratal människor, och vi har haft en publik på ungefär 35 000 människor online. Det bär en vittnesbörd om hur betydelsefull den här platsen är. Att det kan öppna upp en massa saker. Och det har varit en jättespännande sak för mig att hålla på. Nu är min röst nästan slut. Vi har pratat så himla mycket. Men,
alla röster ska höras.
Mm. Ja, och nu tystnar sånt min.
Okej, tack för det. Eva, vad har du?
Jag tänker faktiskt ta två ord. Demokrati och mångfald. Och det är ju lite det här, alltså betydelsen av Almedalsveckan, att alla faktiskt kan vara här, det finns någonting för alla, att vi respekterar varandra, och jag tycker att vi har haft ett väldigt bra, ett bra samtalsklimat, och när jag pratar med folk som är här så upplever man också att det har varit en fin stämning på något sätt, en trygg stämning, det har känts bra, man har fått tid till samtalen, man har kunnat varit på olika, det har varit bra kvalitet på seminarierna. Så mångfald och demokrati.
Mm, och mate.
Som kan göra att man också kan genomföra sig en livsresor, om vi ska ta ett annat ord.
Mm. Ja, men jag har två Wieselgren-citat faktiskt, för att jag tycker att det är väl en bra avslutning på det här samtalet också då. Ing-Marie Wieselgren, vi var med om det fruktansvärda för ett år sedan, när både våldet och Ing-Marie, alltså både mördaren och Ing-Marie, blev liksom ansikten för oss. Hon sa så här, det var ett citat som hon ofta upprepade i hennes fina tankar för dagen. När du inte orkar, så orkar jag. Och det citatet har jag använt flera gånger sen dess. Och det var också Stenevi sa det på scen. Men jag tycker det säger någonting. Det här att vi måste orka. När du faller så står jag, och så får vi liksom växeldra. Det andra är att vi har ju haft då Lovisa Wieselgren Björkegren här, som har startat stiftelsen i Ing-Maries minne. Och hon har sagt, när hon gick omkring här, så sa hon så här, och det är liksom också det här andan att vi ska fortsätta och bevara. Hon sa så här: för jag vet att Ing-Marie inte hade velat att vi gick runt och var rädda. Speciellt inte när vi kommer till den plats där demokratin ska spela så stor roll. Och det säger någonting, både den som levde, som stod upp och fanns för sina medmänniskor, och Lovisa, som fortfarande tycker att det är viktigt att vara här.
Vilken fin avslutning.
Bra.
Stort tack för det. Mate Folin, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen. Eva Nypelius, centerpartist, andre vice ordförande, som har haft det där jobbet också på ön. Och Henrik Jönsson, youtuber och återkommande i panelen. Tack snälla till er tre.
Tack.
Och hoppas på en god avslutning också på den här veckan, som ju inte är riktigt klar när vi spelar in det här. Vi har en fredagsintervju också den här veckan. Det är Magnus Thorén som har intervjuat Ljubov Tsubolska, som är expert på informationskrigföring och har varit rådgivare åt både Ukrainas UD och den högsta militärledningen. I Rysslands aggression mot Ukraina är informationskrigföringen ett viktigt inslag, och redan från början insåg Ukraina att det skulle bli avgörande och har därför rustat sig för att hantera trollfabriker och desinformationskampanjer. Hur svår motståndare är Ryssland på det här området, och hur arbetar Ukraina för att stå emot? Journalisten Ljubov Tsubolska, som är alltså expert på informationskrigföring, gäst i fredagsintervjun. Det finns också massor av annan läsning på Kvartal, så att kolla in vad som finns där, och ha en trevlig helg. Och tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra.
Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.